Podplay.
Högerpartierna i Europa är en brokig skara som sträcker sig från ett konservativt höger om mitten till långt ut på ytterkanten. I Europaparlamentet är de här partierna uppdelade i flera grupper. Men nu finns krafter som vill skapa en ny gemensam supergrupp långt ut till höger. Vad skulle det innebära? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. Europaparlamentet är EU:s lagstiftande församling. Där klubbas lagar och regler som alla EU-länder ska följa. Europaparlamentet har 705 ledamöter som företräder politiska partier i medlemsländerna. 21 av de här ledamöterna kommer från Sverige. Nu händer det saker på högerkanten i parlamentet som också kan få konsekvenser för Sverigedemokraterna. Och därmed hälsar jag välkommen till Sigrid Melchior som är DNs medarbetare i Bryssel. Hej!
Hej Sanna!
Du, i EU-parlamentet så finns det idag 7 partigrupper som samlar partier med liknande syn på saker och ting. Rent generellt, hur skulle du säga, hur fungerar samarbetet inom och mellan de här grupperna?
Ja, men precis. Alltså, svenska miljöpartier till exempel samarbetar med andra miljöpartier från andra länder och svenska kristdemokraterna med andra kristdemokratiska partier. Så att man oftast agerar ledamöterna samlat i de här partigrupperna. Man röstar på samma sätt. Och förhandlingarna i EU-parlamentet sker mellan partigrupperna. Så att ja, man följer den gemensamma linjen. Framförallt i partigrupperna i mitten, längre ut på ytterkanterna, både till vänster och till höger, så är partigrupperna lite spretigare. Och man följer inte ofta, lika ofta den gemensamma linjen då.
Så det är ett sätt att göra samarbetet lite smidigare kan man säga. Störst av de här partigrupperna är EPP som finns till höger och mitten. Och där är ju bland annat Kristdemokraterna och Moderaterna från svensk sida medlemmar. Till höger om EPP, hur ser det ut där?
Just nu så finns det 2 partigrupper till höger om EPP. Och det är ECR som är Europas konservativa och reformister heter det. Det är den partigruppen där Sverigedemokraterna sitter och även polska Lag och rättvisa sitter där. Och en annan partigrupp till höger om EPP är Identitet och demokrati, ID. Och där sitter bland annat italienska Lega, franska Nationell samling, även Sannfinländarna sitter där. Och det man kan säga är att de här partigrupperna till höger om EPP är ganska... Det blir alltid nya efter varje EU-parlamentsval. Det här är liksom inte stabila konstruktioner som har varit samma i 10, 20, 30 år så som de andra partigrupperna, utan man omförhandlar och bildar nya grupper ganska ofta.
Mm. De här partierna inom ECR och Identitet och demokrati, vad skiljer de åt?
Ja, det är lite svårt att säga för att de här partierna skiljer sig nog mer åt mellan sig än de 2 partigrupperna, om man säger så. Utan ideologiskt så är det ungefär samma. Det är framförallt invandringskritik och EU-kritik. Och det är samma sak för alla de här partierna. Men sen är det kanske lite mer inställningen till EU-arbetet och hur man agerar i EU-parlamentet som skiljer dem åt. Så att ID-gruppen anses vara mer extrema. De deltar inte lika mycket i förhandlingar. Alltså de deltar inte lika konstruktivt som ECR-gruppen. Men ideologiskt är de ganska lika varandra. En sakpolitisk skillnad är att flera av partierna i ID-gruppen, till exempel Franska Nationell Samling och Tyska Alternativ för Tyskland, står ganska nära Ryssland. Medan partierna som sitter i ECR-gruppen liksom av princip absolut inte vill samarbeta med partier som står nära Ryssland. Så att det är en sån sakpolitisk skillnad mellan de här grupperna.
Just det, som kan bli ganska avgörande i vissa fall då. Ungern och Polen är ju länder som det ofta pratas om i EU-sammanhang. Och EU har ju kritiserat deras regeringar för att de går i antidemokratisk riktning på olika sätt. Ungerns största parti Fidesz blev utkastat ur den här stora partigruppen EPP som vi var inne på först då, tidigare i år. Mm. Och det här draget verkar ju kunna få konsekvenser för hela EU-parlamentet. Hur då?
Ja, Ja, men precis. Det var i våras då som Fidesz-ledamöterna i EPP tvingades lämna gruppen. De lämnade självmant, men det var innan de skulle bli utkastade. Så det är lite så här surt sa räven och rönnbären känsla där. Det innebär att det finns 12 ledamöter från Fidesz som inte har något sammanhang just nu. De står ensamma, de står utanför alla politiska sammanslutningar. Och de söker ju nu efter ett nytt hem. Och sedan de slängdes ut från EPP så har Fidesz då samtalat och förhandlat med Lega, alltså italienska Lega, och polska Lag och rättvisa om att eventuellt skapa ett nytt samarbete, en ny partigrupp med de här partierna och eventuellt många fler då. Så att det skulle kunna bli, om de här partierna lyckas komma överens, det är inte säkert att de gör det, då kanske de bygger en egen partigrupp och det kan bli en tredje partigrupp eller också kanske de får med sig alla partier till en jättestor partigrupp på ytterhögerkanten.
Hur mycket snack har det varit om det här? Alltså blir de andra partierna väldigt nervösa nu? Att vad är det som händer här? Är det mycket prat i korridoren här?
Ja, det är mycket prat, men det är få som vet någonting. För det här sker ju liksom det sker inte riktigt i EU-parlamentet, utan det sker på en högre nivå mellan partiledarna, mellan Viktor Orbán och hans Matteo Salvini och sådär. Men jag skulle säga att de som är mest nervösa är nog partier som idag ingår i de här partigrupperna, till exempel Sverigedemokraterna. Inte så mycket de partierna de mer traditionella höger- och vänster- och liberala partigrupperna. Det ändras inte så himla mycket för dem egentligen.
Efter pausen ska vi tala om vad en ny supergrupp på högerkanten skulle innebära, bland annat då för Sverigedemokraterna. Studio DN idag, vi pratar med Sigrid Melchior i Bryssel om planerna på att skapa en ny supergrupp på högerkanten i EU-parlamentet. Vi pratade om hur Fidesz, det ungerska partiet som vill samarbeta med Lag och rättvisa från Polen och italienska Lega bland andra för att åstadkomma en ny supergrupp då. Vad hoppas de åstadkomma med det här?
Ja, alltså de här partierna, ytterhöga partier om man kan kalla dem så, de har ju vuxit väldigt mycket de senaste åren. Men de är splittrade, så att tanken är väl att om man enar de här partierna så får man väldigt mycket makt, för de är ganska stora idag. Och då kan man agera gemensamt då, bland annat på EU-nivån då. Men man vill ju utmana och ändra EU i grunden genom att agera tillsammans helt enkelt. Mm.
Det där är ju inte självklart, och vi återkommer ju vilka de kommer att kunna samarbeta med. Och då återkommer vi lite grann till det här med skillnaderna mellan EU, mellan de här högerpartierna. Du var inne på synen på Ryssland som är rätt så viktig trots allt. Och en annan sak är ju just synen på EU som sådant. Och det finns ju väldigt en del partier här som är väldigt kritiska till EU. Hur brukar de här agera i EU-parlamentet? De som egentligen vill slippa så mycket som möjligt av EU.
Ja, de är ju, man kan ju kalla dem alla EU-kritiska, men de är ju det på ganska olika sätt. Alltså, vissa vill ju ändå delta i det politiska arbetet och utforma lagar på sitt sätt. Medan andra kanske bara vill lite förstöra då, inifrån. Och sen är det inte riktigt samma sak vad det innebär att vara EU-kritisk. Alltså ett land eller en regering som den ungerska regeringen vill ju gärna att ha en stor EU-budget för att man får mycket pengar från EU-budgeten, medan ett parti som Sverigedemokraterna vill krympa EU-budgeten. Så att vad det egentligen innebär praktiskt i hur man röstar, det finns inte en formel för det.
Och då måste vi också göra lite halvhalt här vid Polen. Där satt ett domstolsutslag från konstitutionsdomstolen i Polen i torsdags hela relationen mellan Polen och EU på spel. Det där är ett jätteviktigt eller betydelsefullt utslag. Men vilket betydelse tror du att det där har i det här sammanhanget? Lag och rättvisa är ju ett parti som vi pratade om delvis här.
Ja, men precis. Det var ju då i torsdag som författningsdomstolen slog fast att polsk rätt går före EU-rätt. Och det låter ju lite tekniskt, men det är själva kärnan i EU-samarbetet att alla EU-länder accepterar att EU-rätten går före. För annars skulle ju alla tolka EU-lagarna på olika sätt och då skulle samarbetet krackelera direkt liksom. Så att det som hänt är ju liksom en eskalering av en sedan länge pågående konflikt mellan EU-kommissionen och den polska regeringen. Och ja, Lag och rättvisa, det är ett parti som är i konflikt med EU, EU som organisation. Men det är också ett regeringsparti och, det, och Polen är ett av de största EU-länderna. Så att det är inte, ja, det är inte ingen som helst. Men det här är också ett sånt exempel på någonting som är obekvämt för Sverigedemokraterna. Man sitter tillsammans med det polska partiet i samma grupp och Polen är i öppen konflikt med EU-nivån. Och det, ja, det är också obekvämt för Sverigedemokraterna.
Det blir ju väldigt besvärligt då. Och då, just nu råder det, som du säger, då, ganska stor osäkerhet kring vad som händer där på högerkanten. Hur ställer sig Sverigedemokraterna till det här? De tycker att det här är besvärligt. Vad vill de? Vad skulle vara bäst för dem?
De vill ju att alla ska sitta still i båten och inte, att man inte ska ändra i någonting. För att som det är nu så sitter de med en grupp som är ganska stor. Jag säger att det är ganska stor. Och där Sverigedemokraterna har utrymme att föra politik. Alltså att delta i det politiska arbetet i EU-parlamentet. Och en ny partigrupp skulle innebära antingen att den polska partiet lämnar Sverigedemokraterna och Sverigedemokraterna blir kvar i en väldigt liten grupp och att man då får mycket mindre att säga till om. Eller att Sverigedemokraterna deltar i en ny, större partigrupp, kanske en jättestor partigrupp. Och det är också problematiskt för Sverigedemokraterna, för då måste man samarbeta med partier som anses vara extrema i Sverige. Och då får man betala ett politiskt pris för det i Sverige. Och särskilt nu när Sverigedemokraterna vill visa sig regeringsdugliga inför ett möjligt samarbete i Sverige med Moderaterna och Kristdemokraterna och Liberalerna, så är det väldigt viktigt att visa att man inte samarbetar med extrema partier och att man bidrar konstruktivt.
Mm. Så det handlar både om ren politik och om trovärdighet, då, kan man säga.
Ja, precis.
Så avslutningsvis då, vad tycker du, vad kommer du själv att följa med störst intresse här under den närmaste tiden?
Ja, det är ju frågan om det blir någonting alls. Man vet ju att de försöker, de samtalar om detta, men det är inte alls säkert att det blir någonting konkret. Men jag tror att om det ska ske så sker det antagligen ganska snart, för att nu till årsskiftet, då har EU-parlamentet suttit halva mandatperioden. Det är ju 5 år, nu har det varit 2,5 år sedan valet. Och då ändrar man om i alla såna här, då får man nya utskottsplatser. Alltså ledamöterna hamnar i nya utskott och man utser en del toppjobb och sådär. Så att ska det bli en ny partigrupp så är det antagligen nu det kommer ske, för att man ska vara redo inför den här omfördelningen helt enkelt.
Jättespännande att höra, vi får se hur det går. Tusen tack för att du var med idag, Sigrid.
Tack.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.